Vi hade ju Estrid Wangi här förra gången. En oerhört tack. Smord, härlig syster från Kenya. Var helt fantastiskt att lyssna på alla hennes vittnesbörd. Och ett av hennes vittnesbörd var ju, hon hade ju varit förlamad. Hej, välkommen. Efter en förlossning, när hon hade fått sitt fjärde barn, så blev hon förlamad. Och det var ju väldigt dramatiskt. Hej, välkommen. Det var väldigt dramatiskt och läkarna trodde först inte hon skulle överleva. Och sen när de hade kommit fram till att det skulle hon nog, så trodde de att hon skulle bli, som hon själv uttryckte saken, en grön sak resten av sitt liv. Att hon skulle bli förlamad från midjan och neråt. Och hon hade då alltså ingen känsel eller någonting sånt. Men hon var uppe i himlen då. Och hon stod utanför förrådshuset, berättade hon. Hon gick inte hela vägen in, för Gud frågar först, och hon kände att hon inte var redo än att lämna det här jordelivet. Men hon såg förrådshuset, och det var så stort, sa hon, som man såg inte slutet på det. Och i det här förrådshuset där fanns då olika gåvor som Gud har för oss. Det var frälsning, det var helande och det var olika slags nådegåvor som det står våra namn på. Och som vi behöver då begära ut. För det står ju faktiskt att var och en, att åt de som tog emot honom gav han rätten. Det är väl den enda rättighet vi har faktiskt i hela Bibeln. Där det står att vi har rätten att bli Guds barn. Alltså den rätten han har vunnit åt oss. Men om vi har fått rätten att bli Guds barn, då har vi också fått gåvor som han har gett oss då, olika. Och den första och viktigaste gåvan, det är ju frälsningens gåva förstås. Det börjar ju där, det är den första gåvan. Men sen har han en massa andra gåvor för oss. Nådegåvor som vi kan fungera i. Helandets gåva, tungotalets gåva, uttydandets gåva. Gåvan att skilja mellan andan och så vidare och så vidare. Men det handlar om att vi, Paulus pratar ju om det, försök också vinna profetians gåva. Försök vinna den, att vi inte stannar vid tungotalet. Nu talar inte alla i tungor av olika skäl. Men jag tror i och för sig man kan vara andedöpt utan att tala i tungor. Det kan finnas mentala spärrar som gör att man inte tillåter sig att tala i tungor. Annars så brukar man ju säga att tungotalet är det första tecknet på att man har tagit emot den helige ande. Men jag vet många som har jättesvårt att komma loss i sitt tungotal av olika skäl. Och jag tror att det framförallt är en mental spärr, att man kan tycka att det känns konstigt att öppna munnen och säga saker som man inte alls förstår vad det är för någonting. Och där har jag ett annat vittnesbörd, men det får jag ta någon annan gång. Men i alla fall, men hon såg då de här gåvorna. Och som hon sa då, att det vore väl tråkigt att komma upp till himlen och inte ha tagit ut de här gåvorna som Gud hade tänkt för oss. Alla de här gåvorna som finns där uppe. Och det var ett väldigt starkt vittnesbörd hon hade. Och jag tyckte i alla fall, jag tror många som var här som lyssnade, att blev väldigt, väldigt uppbyggda av den här mycket andefyllda. Och jag menar, som hon själv sa, jag har ett enda stort vittnesbörd för hon bara vittnade. Och då kan jag ju avsluta det här vittnesbördet som jag då citerar från henne. Var ju då att läkarna då hade ju som sagt var dömt ut henne. Hon skulle inte kunna gå. Och så en dag så... Men hon slutade ju aldrig tro på Gud, va? Utan hon tänkte ju att jo, hon skulle ha fullkomligt helande och hon skulle kunna gå igen och hon skulle kunna göra alla de här sakerna. Och då visste de ju inte ens att hon var vid medvetande heller, utan hon var ju i koma, men hon hörde ju allt och hon upplevde saker. Och så rätt vad det är så känner hon Jesus, då hade hon ju vaknat till då förstås, röra vid hennes ben. Och så säger hon till en av sjukvårdarna där inne, det är någon som rör vid mitt ben. Nej, säger de som är där inne, det är ingen där. Och då så sa hon så här till Jesus, nu måste du göra någonting så att de ser att du gör någonting. Och hon var ju helt förlamad, så hon kunde dessutom inte känna någonting. Så om någon hade rört vid hennes ben, så hade hon naturligt sett inte kunnat känna att någon hade rört vid hennes ben. Och då plötsligt så flyger hennes ben upp. Och då ser de ju det. Och då säger hon till dem, för hon är väldigt frimodig den här kvinnan. Ja, det är Jesus, säger hon, som lyfter foten, för då kunde hon fortfarande inte röra sig. Men sen kommer ju då hennes rörelseförmåga, där hela Johan henne. Och då ringer hon på klockan en dag och så säger hon, nu vill jag upp och gå. Och då blir ju de alldeles så här, för det skulle hon ju inte kunna. Och så säger de, ja, jag måste gå och hämta någon. Och sen kommer de tillbaka och hon går verkligen upp ur sängen. Och hon rör ju sig helt normalt idag. Ser man henne så går det absolut inte att se det. Och hon bara flödar i den helige ande. Hon bara älskar Jesus. Och hon sjunger ju fantastiskt gospel då. Och nu går hon in på krogarna i Stockholm för att sjunga gospel för dem där. Fast de vet inte om att hon ska sjunga gospel, utan hon låtsas att hon är en vanlig karaoke-sångerska då. Och så har hon någon DJ med sig och så börjar hon spela gospel där inne. Och då kommer ju alla av sig med ölen och drinken. De håller i handen och det smakar väl inte riktigt lika gott längre. Och hon kanske inte får komma tillbaka mer än en gång. Men då har hon i alla fall varit där en gång. Man ska vara listig som en räv. Så ja, jag tänkte bara berätta det. För jag tyckte det var så fantastiskt att höra det här. Och vi ska som sagt ha nattbönemöte här 13 april. Och då kommer hon. Och det är så härligt att be i anden med henne. Det var första gången jag kände här. Vi gick här och bad i anden, hon och jag. Och efteråt så kände jag plötsligt hur jag bara sjönk ihop. Va? Alltså krafterna försvann ju ur kroppen. Och det har jag faktiskt inte varit med om förut. Därför att det står ju faktiskt att anden står i fiendeskap till köttet och så vidare och tvärtom. Och när jag blev så här fylld av anden och det blev så här kraftfullt, så kände jag att jag blev alldeles trött så här. Det var helt fantastiskt. Nej, men man får ju gå från härlighet till härlighet, som det står i andra Korintierbrevet 3:18. När vi speglar oss i Herrens ansikte med avtäckt ansikte. Vi speglar oss i honom med avtäckt ansikte. Då får vi gå från härlighet till härlighet och vi blir förvandlade till en och samma bild med honom. Är inte det fantastiskt, va? Och Jesus, han sa ju också i sitt ord där, jag har kommit för att tända en eld. Och hur mycket önskar jag inte att den redan brann. Men jag har ett dop jag måste döpas med först. Och det dopet var korset. Och det dopet tog han. Och den kalken drack han. Och han drack den ända i botten. Halleluja. Och när han satt med den där kalken. Och han kände den här ångesten komma krypande. Och han satt där i Getsemane trädgård. Och han tittade ner i den här kalken. Och så kände han, nej, nej, jag klarar inte det här. Jag klarar inte det här. Finns det inget sätt, Fader, som gör att jag kan slippa det här? Kan jag inte få låta bli att dricka den här kalken? Går det inte att lösa det här på något annat sätt? Är det verkligen nödvändigt att jag dricker upp allt det här? Och Gud förbarmade sig över honom, så han sände honom änglar som stärkte honom, så han orkade och klarade av att tömma kalken hela vägen ner i botten. Och tack vare det, halleluja, så är du och jag som tror på hans namn frälsta. Och utan att han hade druckit upp den kalken, så hade det inte funnits något hopp för oss. Så hade det inte funnits någon framtid. Så hade det inte funnits något liv. Så hade vi fortfarande varit bundna i våra synder. Och om han inte hade uppstått, som Paulus sa här när jag läste inledningsordet. Om Kristus inte hade uppstått, så hade vi ändå varit kvar i våra synder. Halleluja, för nu har han uppstått. Nu har han uppstått, så vi vet det. Och han kom verkligen för att befria dem fångna. Så vi har ju talat om det här tidigare under påsken. Vi har talat om hans lidande. Vi har talat om det, vi har begrundat det och vi har tänkt på det. Och vi känner själva hur vi får vara en del i det här lidandet. Att vi själva också måste plöja ner våra egna liv. Att vi själva också blir uppnaglade med honom på korset. Och när det här skedde, när Jesus blev uppnaglad på korset, så uppfylldes också den här profetian i första Moseboken. Att kvinnans säd skulle krossa ormens huvud. Det skedde där. Kvinnans säd krossade ormens huvud. Halleluja. Människosonen. Och det här var ju Guds suveräna frälsningsplan. Och det finns ingen annan frälsningsplan. Det finns ingen B-plan. Det finns ingenting han kan ta fram om vi inte accepterar hans son. Det finns ingen B-plan. Det här är hans slutgiltiga erbjudande till oss. Det är enda vägen. Den trånga porten och den smala vägen som slutar ut in i evigheten. Och det gäller för oss att vi inte blir efter på den vägen. Att vi inte håller oss kvar vid porten och inte går in. Att vi står där och tvekar lite grann. Nej, men ska jag verkligen gå in? Det är så härliga möten ni har här. Jag kan komma och vara med på mötena. Det är så trevliga människor i kyrkan. Men måste jag verkligen gå in i den där porten? Ni ber ju så fint och jag kan sitta med och vara med lite så här. Men måste jag också gå in? Måste jag också tränga mig igenom in i den där porten? Eller kan inte jag sitta här utanför porten och bara umgås lite med er och ha det mysigt? Ja, det finns de som tänker så. Men svaret är att inte om du vill till himlen. Inte om du vill till himlen. Inte om du vill ha del i Jesu uppståndelse. Inte om du vill att du också ska uppstå med honom. Då måste du gå igenom porten. Och du måste så in ditt eget liv. Och du måste börja leva det liv han levde. I honom. I honom. Tre dagar står det skrivet att han var i jordens inre. Och då gick han och predikade för andarna i fängelset. Tre dagar. Sen kan vi, om vi räknar, undra, ja, men hur kan det bli tre dagar? Om han dog på långfredagen klockan tre. Hur kan han då ha blivit tre dagar om han uppstod på söndag morgon? Ja, det beror på den judiska tidsräkningen som inte ser ut som våran. Och enligt deras tidsräkning så blev det så. Därför att de räknade första dagen, det var sabbaten, när skymningen började på långfredagen. Där började sabbaten. Och det var därför de hade så bråttom med att smörja Jesu kropp också. Eller de hade inte ens hunnit det på grund av sabbaten. Så att sen kommer fredag natt. Och så kommer lördag dag. Och så är det natt igen. Och dessutom inkluderas en del av söndagen som en hel dag. Och tänker man så blir det tre dagar. Enligt det judiska sättet att räkna. Man behöver känna till en del av den judiska kulturen för att förstå Bibeln. Man behöver förstå lite hur de tänkte. När Jesus begravts och det var sabbat så lämnades han ensam i graven. För då var det sabbat. Och det var då han gick ner i dödsriket och predikade för andarna där nere. Hans lärjungar, de var väldigt rädda. De var förstockade. De kunde inte förstå att han skulle uppstå trots att han hade predikat om det. De var rädda att de själva skulle bli angripna av judarna. Han hade cirka 120 följare. När anden sen föll. Och det var både män och kvinnor. Men de var rädda. Kvinnorna var de första att se att graven var tom. Och det var Maria Magdalena som Jesus hade drivit ut 7 onda andar ur. Och vi kan läsa här lite ur Johannes evangeliet, och då tänkte jag läsa ur kapitel 20 och 2 till 8. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus. Och det är ju Johannes här som är den andra lärjungen. Han sprang fortare än Petrus. Och kom fram först till graven. Och han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan var för sig, hopvikt på en särskild plats. Han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Han såg och trodde. Han trodde. Amen. Vi fortsätter i vers 11. Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats och den andra vid fötternas. Och de sa till henne: kvinna, varför gråter du? Hon svarade: de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Jag vet inte var de har lagt honom. När de hade sagt det så vände hon sig om och så fick hon se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: kvinna, varför gråter du? De har tagit bort min herre. Och jag vet inte vart de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde det var trädgårdsmästaren och sa till honom: herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria, Maria, Maria. Hennes namn. Då såg hon vem det var. När hon hörde honom säga Maria. Amen. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: rabuni, det betyder lärare. Jesus sa till henne: rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till min fader. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag är uppstånden. Och säg, för jag ska gå upp till min fader och till er fader och till min Gud och er Gud. Jesus visade sig för henne innan alltså han hade blivit förhärligad. Men hon kände inte igen honom förrän han sa Maria. Det här måste ha varit så enormt starkt. De har levt i den här fruktan, den här sorgen. Deras herre var borta. Han var död. Allting var förlorat. Allt hopp var ute. Och så står han där livslevande. Så står han där livslevande. Han är där. Och han har fullbordat allt för dem. För oss. Det var hans gränslösa kärlek. Han var aldrig borta länge. Men det var väldigt länge för dem. Det här måste verkligen ha krossat deras hjärtan. Och vilken fruktan de måste ha känt. Och tänk vad hemskt det måste ha varit att sett deras älskade Jesus bli korsfäst. Av de som klarade av att vara kvar. Det gjorde ju inte de flesta. Det var kvinnorna, det var Jesu mor som var där. Maria Magdalena och Johannes. Halleluja. Jesus, han både var och han är radikal. Han kommer från ett annat rike. Han tillhör inte den här världen. Han kommer inte från den här världen. Han är inte av den här världen. Han är från ett annat rike. Han såg de fattiga. Han såg de små människorna. Han såg de som var nedtryckta. Han såg de spetälska som ingen ville ta i med tång. De som fick ropa spetälsk så att alla skulle kunna fly när de kom. Kvinnorna som var så oerhört föraktade i det här samhället. Som inte någon egentligen lyssnade på. Han lyssnade på kvinnorna. Han sände kvinnorna. Ja. Ja. Ja, hon som hade blivit så förtryckt innan och använd för prostitution. Men nu skulle han bevisa att det var sant, att allt det han hade predikat var sant. Han var och är uppståndelsen och livet. Och den som tror på honom ska leva om han än dock dör. Och det här är kraften i Kristi kors. Som Paulus sa, att jag vill inte veta av någonting annat än kraften i Kristi kors. Han som hade utbildning, han som var en farisé, han som kunde lagen, han som var så smart. Han som var upphöjd i det judiska samhället han kom ifrån. Och han var dessutom romare också. Han var både jude och romare. Han berömde sig inte om någonting annat än Kristi kors. Han räknade allt annat som avskräde. Han frånsade sig allt det som människor berömmer sig för. Han ville bara berömma sig av korset. Och han gick ut i den här missionsbefallningen och Jesus visade sig också för honom. Men först bevisade han sig för ungefär 550 personer samtidigt. Det finns väldigt starka bevis för att Jesus verkligen är uppstånden. Förutom att anden i oss vittnar om att det är sant. Förutom att vi allihopa bär på ett vittnesbörd att ja, Jesus lever. Ja, han har förvandlat mitt liv, därför vet jag det. Jag vet att Jesus lever. Så finns det också, om man nu skulle tvivla, väldigt mycket intellektuellt. Påvisbara bevis för att han faktiskt uppstod från det döda. Halleluja. Och när vi tar emot honom så får vi också uppstå från det döda. Vi får börja leva i den här kraften av korset. Tjuven, han kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Och han kommer och viskar lögner i oss. Att vi klarar, att vi inte duger någonting till, kan det vara. Att du kan inte göra det och det på grund av att du är på det ena eller på det andra sättet. Jag kommer ihåg min dotter när hon var 12 år gammal. Jag vet inte om jag berättar det här för någon av er som känner henne. Och så kom hon hem från skolan och så sa hon, mamma, vet du. Först är det män, sen är det kvinnor och sen är det negrer. Idag får man inte använda det ordet, men då hade hon gjort en iakttagelse och upptäckt att så är det i vårt samhälle. Och så är det fortfarande. Det kan se väldigt jämlikt ut i vårt samhälle idag, men fortfarande så tjänar kvinnor mindre pengar än vad män gör för samma jobb. Fortfarande finns det otroligt mycket kvinnomisshandel i vårt samhälle. Kvinnor som dör på grund av misshandel, som på olika sätt blir förtryckta. Kvinnor Kvinnor är marginaliserade i hela världen. I Indien som vi ska åka till på missionsresa, där aborteras selektivt väldigt många flickor. Föräldrar säljer sina flickor till prostitution när de inte har pengar. De gifts bort när de är 10, 11, 12 år. Det finns väldigt, väldigt mycket för oss kristna att göra. Och tyvärr finns det också väldigt mycket våld i, även i kristna familjer. Det borde inte vara så, men det är så. Så det finns mycket att göra, men det viktigaste är den helige ande. Och när vi får ta emot honom, då får vi nya hjärtan. Då blir vi förvandlade. Då blir vi förvandlade. För Jesus ger oss en ny natur. Så att vi inte längre berömmer oss av vår kroppsstorlek, våra muskler, våra naturliga förmågor eller någonting annat sådant. Utan när vi säger, ja Jesus, jag kan inte. Inte utan dig. Som Mose sa till Gud, utan dig går jag inte. Om inte din närvaro följer mig så går jag inte. Och Mose är ett väldigt bra exempel på en man som fick en ny natur. Trots att det var innan Jesus hade kommit så hade han en ny natur. Jämfört med då när han slog ihjäl den här Egypten som behandlade en av hans bröder illa. Men efter 40 år i öknen hade Gud ödmjukat honom. Så att han förstod att utan Gud skulle han inte kunna hjälpa sina bröder från slaveriet i Egypten. Han var tvungen att bli beroende av Gud. Och det är den vägen vi alla behöver gå. Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka ger han nåd. Vi behöver bli ödmjukade. Och vissa av oss är stödigare än andra, och då behöver vi längre tid på oss att ödmjukas. Och jag var inte ett dugg annorlunda. Jag var väldigt högmodig. Jag hade vuxit upp i en medelklassfamilj, får man väl säga. Min pappa var disponent på AGA. Ofrälst familj. Och sen blev han personalkonsulent. Och mamma var sjuksköterska. Och vi kom sent i deras liv, vi var efterlängtade. I alla fall för mamma. Min pappa hade varit gift förut. Så jag hade någonting så ovanligt på den tiden som kallades halvsyskon. Det tyckte ju alla var ett jättekonstigt ord. Jag var nog den enda i hela skolan som hade något sånt, åtminstone officiellt sånt. Och min pappa var 42 när jag kom och 43 när min bror kom och min mamma skulle fylla 39 när jag kom. Och då var jag hennes förstfödda levande barn. Och hon var en modern kvinna. Så de gifte sig inte förrän hon var med mig i 8:e månaden. Och så. Men hennes mamma, min mormor, var frälsningssoldat. Hon var troende. Och levde i det här med mission och läste Bibeln. Så där mötte jag ju lite grann av det här kristna livet när vi kom hem till mormor. Men sen fanns ju också det här, de här mallarna ändå som vi växte upp med. Att om du är pojke ska du göra det här, om du är flicka ska du göra det här. Och pappa hade ju 3 döttrar och vi förväntades vilja arbeta med barn. Och min bror förväntades vilja hålla på med siffror. Så vi drillades in i de här olika facken. Och både jag och min bror kom att må jättedåligt. Och jag utvecklade väldigt mycket skamkänslor. Jag liksom försökte dölja mig. Jag hade hår, när jag var 14 år så hade jag håret ner så här. Så jag blev nästan vindögd. Och försökte gömma mig. Liksom så här, för jag gick omkring och bara såg med ett öga. Så här. Sen var jag dessutom närsynt. Och det skämdes jag också för. Så jag ville inte ha glasögon. Så det gjorde saken ännu värre. Så jag hade bara ett öga och så såg jag jättedåligt. Och min bror då, när de frågade honom när han var 10 år. Vad ska du bli när du blir stor? Så sa han, jag ska bli kofösare. Sa han. Och det var ju hans protest. Han mådde ju inte alls bra av det här. För det var ingen som såg vilka vi var. Utan det var de här förväntningarna som vi fördes in i. Och jag blev väldigt obstinat då, så där, Och jag blev väldigt dödslängtande. Jag skrev såna här noveller som jag fick ut i skoltidningen. Där jag hade ganska djupa funderingar över döden, över livet. Och bland annat då med en man, jag kommer ihåg den novellen än idag, som hade en dotter som hade dött. Och så träffade han en ny kvinna. Den här skrev jag när jag var 14 år. Så träffade han en ny kvinna. Men den här dottern levde fortfarande, så han hade henne på en tavla på väggen. Och så satt han och pratade med henne. Och så blev den här nya hustrun avundsjuk på den här dottern, som alltså var död. För han ägnade så mycket tid åt henne. Och så en dag blev hon så arg så hon tog en sten och slängde den på tavlan. Så att det här hjärtat brast. Och då dog hon för honom. Och den här novellen fick jag ut i skoltidningen där då. Men jag träffade en man tidigt och som var, inte var en svärmorsdröm. Han var 7 år äldre än jag. Och det var ju bara för att provocera min stackars mamma. Han hade 2 barn, eller 1 barn hade han redan. Och ganska snart blev jag gravid. Och då trodde jag ju inte på Gud. Jag hade anorexia, hade jag utvecklat också och sådär. Jag hade börjat röka när jag var 14 år. Och sen så var det så då att jag fick en skada då när det här barnet föddes. För samtidigt var jag väldigt arrogant. Jag hade väldigt höga tankar om mig själv och jag trodde jag hade allting under kontroll. Självklart, jag skulle fixa allt. Så jag skulle ändå utbilda mig och jag skulle bli socialsekreterare, hade jag bestämt mig för. Och sen visade ju Gud mig att jag inte alls hade allting under kontroll så småningom. Men sen blev det då en förlossningsrelaterad skada när jag fick det här barnet. Och det här skadan kunde inte läkas av sig självt. Och jag blev opererad en gång och gick upp. Och så kände jag bara, nej, jag dör hellre när jag går igenom en operation till. Och då ropade jag till Gud, så där som människor kan göra. Jag trodde ju inte på Gud, men jag ropade ändå. Och så sa jag, om du botar mig så lovar jag att sluta röka. När jag kom till läkaren nästa gång var jag helt helad. Halleluja. Och läkaren kunde inte förklara det här. För de hade sagt till mig, för jag hade frågat det rent ut. Kan inte det här läkas av sig själv? Nej, sa läkaren. Det går inte. För det var dessutom en missbildning då som hade skett av det här. Men det var helt helat. Varje hinna, allting var fullständigt helat. Jag blev inte frälst då. Utan det skulle dröja lite till. När jag var 21 år så fick jag ett utomkvedshavandeskap. Och då höll jag på att dö. Så då hade jag gått 1 vecka vid tiden och börjat blöda ut i buken. Då kapitulerade jag för Gud. Det var vad som behövdes i mitt fall. För att jag skulle lägga ner mitt liv för Jesus och bekänna att jag klarar inte det här utan dig. Så då började jag följa Jesus. Och där så småningom kom jag till Strömmarnskyrkan. Och där återupprättade han min identitet. Och han talade om för mig att jag skulle bli journalist. Och sen bara öppnade han alla dörrar för mig. Och där någonstans då så fick jag en ny barndom, kan man säga. Jag fick en ny identitet av Herren, för han såg vem jag var. Och jag kunde fråga honom, vem är jag i dina ögon? Och då kunde jag spegla med honom. Och där gick jag ut i en helt ny frihet. Då fick jag frid och jag fick glädje. Och jag fick allt det här som jag inte hade haft innan. Som jag inte ens förstod vad det var. Som jag aldrig hade hört talas om. Det här mörkret bara försvann. Under 90-talet gick jag igenom oerhört starka befrielser. Därför att jag umgicks med Herren personligen. Inte för att någon bad för mig. Utan jag umgicks med Gud. Jag speglade med hans härlighet. Och då lämnade de onda andarna mig. Och det brakade och det sprakade. Och det for ut kallluft ur öronen och ur ögonen. Och det var otroligt starkt alltså. Men det här var Guds verk. Det var bara hans verk. Det var inte någon människas verk. Jag fattade själv inte vad det var jag gick igenom. Jag hade aldrig gått någon bibelskola. Men jag älskade att gå på gudstjänster. För jag behövde Guds ord. Och jag kunde känna när jag var på en gudstjänst. Att jag helst skulle önska att gudstjänsten pågick dygnet runt. För jag tyckte det var så underbart. Och jag gick särskilt dit för predikningarna. För jag ville höra Guds ord. Va? Och jag verkligen älskade Guds ord. Men tyvärr så har ju gudstjänster ett slut. Men annars hade jag nog kunnat bo i kyrkan där i början här när jag var helt nyfrälst. Så alltså det var det bästa bara. Det var helt underbart. Det var Bror Spets som jag lyssnade mycket då på Södermalmskyrkan. Oerhört smord predikant. Och jag kommer ihåg, alla stod upp när man sjöng lovsång. Och man satt nästan aldrig ner, så man blev lite trött i benen bara. Men där gjorde Gud mäktiga gärningar med mig. Och sen så fick jag en ny barndom. Jag fick växa upp i honom innan han sen kallade mig att lägga ner mitt liv för honom. När jag till slut hade något att lägga ner, om man säger så. För då var jag till slut vice vd. Jag gick ju bra för mig i karriären. Jag blev vice vd så småningom då på en byrå. Och då hade jag 50 000 i månaden när Gud sa att, när han plötsligt talade till mig, nu ska du lämna det här. Nu ska du sluta det här jobbet. Du ska starta en församling. Du ska leta efter en kyrksal med lägenheter. Och du ska, jag såg mig själv stå på torg och dela ut korv. Och vi skulle liksom, och så såg jag, fick jag syner och visioner över den här byggnaden. Precis hur dörrarna låg, allting. Och att det var bråttom, att det var in mot sista tiden och allt det här. Och jag hade hört innan Gud säga till mig på 90-talet att precis där han sa till Petrus, älskar du mig för mina får på bete? Älskar du mig för mina lamm på bete? Men då hade jag fortfarande, och det gjorde jag ju, jag älskade verkligen honom. Men då var jag ju liksom, det var inte där, det var inte tid då. Men nu kom det, och då sa bara Herren gå, gå, gå. Så när han hade sagt det här så sa han gå, 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 gå. Du ska göra det här genast, nu, du ska inte vänta. Och så kom jag ju hem till min man och berättade det här. Ja, där sitter han. Och så började jag berätta då att det här var bråttom och att vi skulle göra det här. Och Lennart började argumentera, för han tyckte inte alls det var en bra idé. Vi bodde då på Karlbergsvägen. Vi bodde nära Philadelphia kyrkan. Var en väldigt fin lägenhet. Lennart tyckte väldigt mycket om den. Det gjorde jag också i och för sig. Och så hör Lennart då plötsligt bara en röst som kommer ner när han argumenterar, och säger tig till honom. Och det var bara det. Tig. Och då gjorde Lennart det. Sen lät Gud honom hitta den här platsen. Så att Lennart bara omvände sig så här då. Så otroligt starkt, va? Så att Gud vände om. Och sen har vi ju fått många, många bekräftelser här, va? Att Lennart ska vara en stöttepelare i den här församlingen. Han är ju väldigt trygg och stabil, min man. En lugn och härlig person. Så att jag är väldigt tacksam att jag har Lennart, och vi tjänar Gud tillsammans med de olika gåvor som vi har. Men det är gott att tjäna Herren. Men poängen är fortfarande att när Gud kommer så begär han ofta av oss det som mänskligt sett ser omöjligt ut. Och då får man helt enkelt bara lita på Herren. När tiderna är inne. Och man kan bli satt på många prov innan, för Gud testar ju om vi är lydiga, va? Och den som är trogen i det lilla är trogen i det stora. Man får börja med det lilla innan man får det stora. Han börjar här för att se, kan jag anförtro dig det här? Kan jag anförtro dig det här? Är du hederlig med den ohederliga mammon, står det. Ja, då ska han anförtros hela förmögenheten. Och förmögenheten, det är ju själarna. Det är ju det verkligt viktiga för Gud. Det är ju själarna. Så det börjar med om vi är trofasta när det gäller den ohederliga mammon. Att vi inte är giriga. Att vi inte försöker behålla saker för oss själva. Utan att vi visar att nej, jag vill ge ut det här för dig, Herre. Jag vill så det här i ditt rike. Jag vill göra dina gärningar. Du har dött för mig, så nu vill jag dö för dig. Nu vill jag lägga ner mitt liv för dig. Det är liksom mitt kärlekssvar tillbaka till honom. Jag gensvarar det här, jag vill gå. Jag vet så många predikningar jag var på när Gud, när de kallade fram människor på det där sättet. Är du här som är kallad? Vill du gå ut för Herren? Ja, visst, ge ett tecken. Ja, det var klart jag ville det. Och jag visste att jag tänkte, men Gud ser det här, va? Han ser ju att jag har gensvarat, jag är villig att gå. Sen är det han som sänder, jag kan inte sända mig själv. Och det var ju så häftigt, för Lennart tyckte just när den här kallelsen kom till oss, då såg Lennart att det var som med Mose då, den brinnande busken, va? Men någon gång måste gå fram, som Lennart sa, och se varför brinner busken. Och det handlar om det, om man är villig att gå. Han saknar arbetare, skörden är stor och arbetarna är få. Och det börjar med att vi är trofasta i det lilla. Och är vi trofasta i det lilla och trofasta och uthålliga. Det viktiga är inte hur vi börjar våra lopp. Det viktiga är hur vi slutar våra lopp. Det viktiga är hur vi slutar våra lopp. Vi kan börja i det kan se lite misslyckat ut i början. Vi kan falla i både det ena och det andra som Micke vittnade om här. Men det viktiga är inte hur vi började. Det viktiga är hur vi slutar. Hur vi slutar våra lopp. Det är det som är det viktiga. Det står ju att den som är sist ska komma först. Och den som är först ska komma sist. Vi har massor med liknelser av det här. Vi har fått olika talenter. Det handlar om att du inte tittar på någon annan avundsjuk. Varför har han fått 10 talent och jag har bara 1? Eller varför har han 10 och jag bara 3? Förvalta pundet du har fått och du kommer att få fler. Men om du inte förvaltar det Gud har givit dig, varför skulle han då ge dig ännu fler? Du måste börja med att förvalta det han har gett dig. Du måste vara trofast med det han har gett dig. Då kommer han att anförtro dig hela förmögenheten när tiden är inne. Vi behöver bli formade till hans avbild. Vi ska växa upp till mognad. I manlig mognad står det i Kristus. Vi ska växa upp till manlig mognad i Kristus. Jag sa att det finns ingen större manlighet för mig än Jesus. Han är verkligen den fullkomliga mannen, va? Han har visat hur en man ska vara. Ja, han är en biblisk man. Amen. Jag tackar Gud för honom. Ja. Men Gud formar oss, va? Efter sin vilja, om vi låter oss formas. Då blir vi formade efter hans vilja. Halleluja. Så att Gud är god och genom hans ande så blir vi förda ut. Han har en plan för dig och dig. Alla här har han en plan för. När han skapade dig så har han lagt vissa egenskaper i dig för att han vill använda dem. Men tiden är hans. Han vet när det är dags. Han säger till, han kallar. Men vi ställer oss till hans förfogande och säger, här är jag, sänd mig. Men okej, jag är trofast med det du har gett mig. Tills tiden är inne. Då kommer vi att få skörda. Om vi är trofasta med det vi har fått, då kommer vi att få skörda. Han är trofast. Jesus kan vi lita på. Vi kan verkligen lita på honom. Vi bestämmer inte själva vad vi ska göra, men han bestämmer det. Men vi bestämmer inte heller när vi ska göra det. Det bestämmer han också. Han ser när vi är mogna och tar emot och går i det han vill för oss. Och om vi låter honom få forma oss, då kommer vi att bli, det kommer helgelsen, formandet att bli fullkomligt. Det är han som helgar oss, det är han som formar oss. Han är som krukmakaren som tar leret och krossar det och börjar om igen. Han börjar om igen. Halleluja, halleluja. Så vetekornet, det är ditt liv och det måste falla i jorden och dö. Det måste falla i jorden och dö. Alla har en Isak. Alla har en Isak i sina liv. Om du inte redan har offrat honom. Alla har en Isak. För Lennart var det en katt. För mig var det mitt jobb. När jag väl började jobba så var ju jobbet, det var ju jätteviktigt för mig. Jag var verkligen karriärist. Jag jobbade jättemycket. Och jag älskade det. Men jag fick lägga ner det för Herren. För att göra hans gärningar. Jag var hemma 3 månader när jag fick min son. 9 månader när jag fick min dotter. Det var min drivkraft. Det var arbetet. Men jag fick offra det för Herren. Och jag fick börja med att gå ut i öknen. Jag fick sätta mig ner med Bibeln. Och så sa Gud, nu ska du be minst 1 timme om dagen. Och då hade jag ingenting att göra till att börja med. Han ledde mig ut i öknen. Och det är Herren som bygger sin församling. Jag har inget att skryta med. Lennart har inget att skryta med. Vi ställer oss till hans förfogande. Församlingen är hans arbete. Vi bara, hans tjänare, vi är också hans barn, halleluja. Och det är jag tacksam för. Jag vill läsa Johannes 12, 24-26. Sannerligen säger jag er, om inte vetekornet faller i jorden och dör, förblir det ensamt. Men om det dör, bär det mycket frukt. Den som älskar sitt liv ska mista det, men den som hatar sitt liv i denna världen ska bevara det till evigt liv. Om någon tjänar mig ska han följa mig, och där jag är, där ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Wow, vilka löften, va? Fadern själv ärar oss när vi tjänar honom. Det är faktiskt ett löfte. Vi har massor med löften som alla har fått sitt ja och amen i Jesus. Om någon tjänar mig ska han följa mig, står det, va? Vi ska följa honom. Okej, hur följer vi honom? Ja, vi måste lära känna honom. Vi kan inte följa någon vi inte känner. Eller hur? Och det står också på ett annat ställe att detta är det eviga livet. Att vi känner den som Fadern har sänt. Och vi måste känna hans hjärta. Hur han tänker, hur han är, vem han är. Inte bara vad han gör, utan vem han är. Vi måste bli ett med honom. Vi ska bli ett med hans ande. Och vetekornet måste falla i jorden och dö. Då ska du också uppstå med honom och leva uppståndelselivet i Kristus. Du ska leva i Kristus, inte i dig själv. Inte för dig själv, utan för honom. I honom. I honom. Och det här är faktum, är att grunden för allt det här är försoningsverket. Fadern, sonen kom för att försona oss med honom, med Fadern. Och sen har han kallat oss att försona människor med honom. Och då behöver vi också vara försonade med varandra, eller hur? Vi kan ju inte gå upp till himlen och där ha en massa otalt med varandra. För då kommer vi inte in i himlen. Gud kommer inte att tillåta, där ska det inte finnas några tårar, det ska inte finnas någon gråt. Det ska inte finnas någon bitterhet, inga konflikter. Och därför ska vi göra upp med varandra medan vi fortfarande är på vägen. Så att ingenting hindrar att vi kommer till himlen. Som ingenting hindrar vår smörjelse. När vi har konflikter trivs inte anden hos oss. Duvan är en väldigt skygg fågel. Den flyger om vi har ouppgjorda saker i våra hjärtan. Och sen har vi Filipperbrevet 4:13. I Kristus är allting möjligt. Allt är möjligt för den som tror. Från korset, alltså, flödar ju då kroppsligt och andligt helande också. Vi har helande i korset. Vi har nådegåvorna som vi har pratat om förut. Vi har tjänstegåvor. Och det är Gud som utser tjänstegåvorna. Det kan inte vi göra. Det gör han. Och han fördelar dessutom sina nådegåvor som han vill. Och nådegåvorna kan vi flöda i. Vi äger inte en nådegåva. Det ska vi veta. Utan vi kan flöda i den. Herren fördelar sina nådegåvor så att vi kan fungera i dem när vi tjänar honom. För att vi ska kunna göra hans gärningar. Men vi kan inte skryta om någonting, utan allt är nåd. Den sant korsfäste säger, nu är det inte längre jag som lever, utan Kristus lever i mig. Då är man sant korsfäst med honom. Då har man inte längre någon egen agenda, utan det är hans agenda som gäller. Nu är det inte längre jag som lever, utan Kristus lever i mig. Han var den förstfödde av alla bröder, och han var den första som uppstod från de döda. Nu får vi följa honom. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Tack himmelske Fader. Jag ber nu, Herre, att ditt ord ska stanna kvar i våra hjärtan, Herre. Jag ber, Herre, att ditt rike ska få framgång. Att ditt rike ska få framgång i våra liv, Jesus. Jag ber, Herre, att ditt ord ska ha gripit tag på rätt ställen, på rätt sätt, Herre. Så att vi får bli mer och mera lika dig. Så att vi kommer till det här skedet där vi säger med uppriktigt hjärta, så länge lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Jag ber, Herre, att vi ska få kraft att tränga oss igenom den här trånga porten. Att vi inte ska stanna utanför, utan att vi ska gå hela vägen in. Och att vi ska ha ögonen fästa på målet, på dig Jesus. Så att vi inte dras av vägen, så att vi inte går varken åt vänster eller åt höger, utan att vi går rakt fram. Att vi följer dig. Jag ber, Herre, att det här verket, att du ska fullborda frälsningen i oss var och en. Jag tackar dig, Herre, för var och en här inne. Jag tackar dig, Jesus, för det är du som gör verket. Jag kan inte göra någonting. Det är bara du. Det är bara dig det handlar om. Det är bara du som sitter på din tron. I dig förmår vi ingen, eller utan dig förmår vi ingenting. Men i dig är allt möjligt. Allt förmår den som tror. Allt förmår den som tror. Allt förmår jag honom som ger mig kraft. Jag tackar dig, Herre, för att vi har seger. Och tack för att döden är besegrad och syndens udd är bruten. Halleluja! Jag tackar dig för detta, Jesus. Jag tackar dig för detta. Jag bara prisar dig, Herre. Jag bara lovar dig, Herre. Jag bara ärar dig, Jesus. Åh, halleluja. Tack, Herre Jesus. Tack för att du bryter alla bojor och band nu. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack, Herre, så går jag emot allt mörker. Jag går emot allt mörker. Jag går emot allt som försöker begränsa och bryta ner ditt verk. Som försöker stjäla och bedra. Jag går emot det i Jesu namn. Jag går emot allt som försöker förtrycka och ta bort det som du har tänkt, Herre. Jesus, jag ber, Herre, att du ska gå runt här nu. Jag ber att din helige ande ska röra vid alla här inne, Herre. Jag ber att du ska välsigna alla här inne. Tack Jesus att du älskar var och en här inne så mycket, Herre. Jag ber om glädje i deras liv. Jag ber att glädjens bägare ska flöda över i deras liv. Jag ber om frihet i den heliga ande över alla här inne. Jag ber om frihet i den heliga ande. Jag ber Jesus att du ska bara fullborda allt det här, Jesus. Tack Jesus. Tack Herre att du är här. Åh, stelara kashina sara. Eshtala stara prahachina stakeni. Eshtala stara mrahakoni shana sara. Åh, jag bara tackar dig Jesus. Jag bara tackar dig Jesus. Jag bara prisar dig Jesus. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Åh, vi bara lovar dig Herre. Chastani shana sara. Åh, jag bara tackar dig Jesus. Tack Herre Jesus. Halleluja, halleluja. Tackar dig. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja, Jesus, Jesus. Halleluja, halleluja. Ja, jag bara tackar dig Herre. Jag bara lovar dig Jesus. Tack Herre Jesus. Halleluja, halleluja. Tack Herre Jesus. Om du som sitter här känner att du vill förnya dina löften till Jesus idag, så kan alla sluta sina ögon och så bara sträcker du upp en hand som bara Jesus ser dig, att han ser dig och får röra dig, att du vill förnya dig, att du vill att han ska sända dig, att du vill gå i det han har tänkt för dig. Tack Herre Jesus. Tack Herre Jesus. Tack Herre Jesus. Gud välsigna dig, Gud välsigna dig. Herren ser era händer. Tack Herre Jesus. Tack Herre Jesus. Han ser era händer. Tack Herre Jesus. Halleluja, halleluja. Tack Herre Jesus. Herre, då ber jag också för alla de som sträckte upp sina händer, Herre, som Ett tecken på att de vill förnya sina löften till dig. Ett tecken på, Herre, att de vill gå med dig, Herre. Att de vill bli sända av dig, Herre. Tack att du rör vid dem just nu. Jag ber, Herre, att din ande bara ska komma över dem, Herre. Tack för att du fyller dem, Herre, med din nåd och härlighet. Tack, Herre Jesus, att du ger dem vad de behöver. Att du bryter ner alla hinder som har stått i vägen för dem i deras liv. Att du tar bort sånt som nedsättande ord som de kanske har fått höra från människor som har begränsat dem. Fruktan för olika saker, kanske att tappa kontrollen, eller att de har lyssnat på fiendens röst, Herre. Tack att jag sätter dem fria nu i Jesu namn. Jag sätter dem fria nu mot alla såna här omständigheter i Jesu namn. Jag sätter dem fria i Jesu Nazarens mäktiga namn. I Jesu namn talar jag ut frihet över de här syskonen. Tack Jesus. Åh, jag bara tackar dig, Herre. Tack Herre Jesus att du rör vid dem nu just nu. Tack Jesus. Halleluja, halleluja. Tack Herre Jesus. Halleluja. Ja, men tack Jesus. Vad Herren vill ge dig kraft och ett starkare hopp. För du vet redan vad du är kallad till. Upplever jag, och Herren vill att du ska bli fri från det som har hindrat dig. Han vill sätta dig fri från det som har hindrat dig att gå med det som han har lagt på ditt hjärta. Så bara ta emot från Herren just nu. Bara lyft upp ditt hjärta till honom och förtrösta på att han betjänar dig. Precis där du sitter nu, precis där du sitter, så kommer han och rör vid dig. Han är här, hans närvaro är här och hans kraft verkar och är här mitt ibland oss. Tack Herre Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack Herre Jesus, tack Herre Jesus. Halleluja, halleluja. Tack Herre Jesus. Halleluja. Och hans ord till dig är att du ska tro på honom. Tro på honom, tro på Fadern, men tro och på mig. Tro på honom, förtrösta på honom. Tvivla inte utan tro. För han som har kallat dig, han som har gett dig löfterna, han är också mäktig att uppfylla allt han har talat till dig. Och jag känner just nu en sån stark eld i mitt hjärta. Det brinner i mitt hjärta för det här. Det här är någonting som ligger starkt på Herrens hjärta. Det här är vad han vill för dig. Han vill att du som är hans älskade barn ska gå ut i den frihet som han har för dig. Han vill inte att du ska vara begränsad, inte av någonting. Därför att du är över omständigheterna. Du är inte under, du är i huvudet och du är inte svansen. Han har dött för att du ska ha den friheten. Han har dött för att du ska ha den friheten. Han har dött för att du ska ha fullkomlig frihet. Fullkomlig frihet. Tack Herre Jesus.